En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Det jag imponeras mest av är ju som sagt sättet han har tagit sig an den här möjligheten.
Rooney Bardghji är uppskattad och hyllad i FC Barcelona, klubben han flyttade till i somras. I början menade många på att flytten var fel och klubben för stor, men den 20-åriga svensken slåss om en startplats och får kontinuerlig speltid i A-laget. Han ska dessutom vara väldigt uppskattad av både tränare och lagkamrater. Hur har Rooney Bardghji lyckats etablera sig så snabbt i ett av världens bästa fotbollslag? Vad är det som gör att han är så omtyckt i klubben? Och hur ser framtiden ut för en av Sveriges största fotbollslöften? Det och mycket mer ska vi prata om, och med Sportbladets fotbollsexpert Makoto Asahara. Jag heter Emir Lilja och det här, det är Sportbladet Daily. Och du, glöm inte att följa just Sportbladet Daily i Aftonbladets app eller där poddar finns, så slipper du missa avsnitten som släpps varje vardag. Ja, nu kör vi. Den danska ikonen Michael Laudrup.
Michael är det väl, jag vet inte vart han hamnade där.
Gick ut och sa att han är överraskad men glad över att Rooney lyckats etablera sig i Barcelona. Är du Makoto?
Alltså, så här, om vi börjar med en sak. Det var ju många som reagerade på den här flytten i somras. Och det var ju en väldigt överraskande flytt utifrån att han kommit tillbaka från en skada. Har svårt att slå sig in i FCK, vill ha någon form av nytändning i karriären. Den här karriären som spåddes en oerhört lysande framtid, han slog igenom i oerhört ung ålder. Man tänkte att hur bra ska han kunna bli? Och när han gjorde mål i Champions League för FCK och allt möjligt, då känner man att det här kan bli hur bra som helst. Sen kommer ju den här skadan som stoppade alltihopa på något sätt.
Och, och med skadan så nämner vi, ska vi nämna, det är korsbandet som gick av.
Ja, precis. Mm. Och ja, lång tid borta, kommer inte riktigt tillbaka, ska hitta en nytändning. Och att Barcelona kommer in i bilden då, det var ju väldigt överraskande.
Det var det verkligen.
Sen var det många som tyckte, varför ska han göra den flytten? Han borde väl gå till någon klubb där han får speltid.
Precis. Men du var av annan...
Ja, men du tackar inte nej. Det är, mm, det är liksom once in a lifetime-möjlighet för honom att få göra den flytten.
För det folk sa när han skulle gå till FC Barcelona i somras var ju, han kommer bara hamna i B-laget. Det kommer ta väldigt, väldigt lång tid innan han ens får chansen i A-laget. Och han kommer bara bli utlånad.
Ja, och det är fortfarande Barcelona som grund och du har den träningsmiljön och hela den biten.
Så sa du.
Ja. Sen så har ju han överträffat alla förväntningar.
Det har han.
Känslan var redan då, ska sägas. Och det kan ni tycka vad ni vill och tycka att det låter som en efterhandskonstruktion. Men att han skulle få sina möjligheter. Och därför att där Barcelona letade efter när de värvade Rooney Bardghji, vilket också han nu har varit, är ett alternativ till Lamine Yamal. Att kunna ha en backup på den kanten. Nu har Rooney Bardghji överträffat de förväntningarna. Han har, trots att han har varit väldigt mycket in och ut ur trupper och stundtals har väldigt lite speltid fast han har varit liksom rakt i A-laget, jobbat väldigt hårt och väldigt bra och snabbt blivit väldigt uppskattad. Och därav så har han ju fått väldigt mycket fler möjligheter på senare tid. Han gjorde sitt första La Liga-mål nyligen också.
Ja,
så
att... mot Betis va?
Ja, precis.
Du, vad krävs mentalt för att ta en plats i Barcelona på det sättet som du beskriver?
Jag tycker att han har skött det på helt rätt sätt. Han har jobbat stenhårt. Man har inte sett honom klaga för 5 öre på speltid eller möjligheter eller annat. Jag har i alla fall inte sett ett enda rykte om att han skulle behöva lånas ut för att få speltid eller någonting. Utan det här var en smart värvning av Barcelona som identifierade att här finns det en spelare vi kan värva för långt under marknadspris. Det var en otrolig möjlighet som uppdagades för Rooney själv, som fick möjlighet att flytta till en av världens största klubbar. Och han har kommit in i den här gruppen som är en ganska, har en ganska ung kärna på ett otroligt bra sätt. Det märker man på allt man ser i hur Barcelona alltså frontar honom på sociala medier, hur han verkar ha hittat väldigt fina relationer med andra lagkamrater. Han och Marcus Rashford verkar ju vara superbra kompisar till exempel, båda som kom in i somras.
Just det.
Och hela den biten. Och han har gjort väldigt bra jobb i att synas utan att liksom kräva plats.
Du nämnde skadan. Mm. Korsbandet, han var borta nästan till ett år. Är det extra imponerande med tanke på att han varit skadad så länge? att komma tillbaka, eller hur ovanligt kanske jag ska fråga, är det att komma tillbaka och direkt ta en plats i ett av världens bästa fotbollslag?
Det ovanliga är ju att gå från ett läge där du knappt platsar i FCK till att tampas om en startplats i FC Barcelona. Det är en remarkabel resa han har gjort. Och såklart det är oerhört imponerande hur han har tagit tillbaka från skadorna också. Sen, ja, korsbandsskador är ju en annan sak, och det är ju bara att hoppas att det är inte någonting som leder till att det kommer fler skador framöver. För det har vi ju sett tyvärr väldigt tråkiga exempel på spelare som drabbas av skada efter skada efter skada.
Jag tar det här.
Ja, verkligen. Det, så att det finns, men det har ju många också gått igenom i karriärerna. Så att just den biten vet jag inte. Det jag imponeras mest av är ju som sagt sättet han har tagit sig an den här möjligheten. Jobbat stenhårt på träning. Det säger alla rapporter från Spanien om att han har imponerat verkligen på Hansi Flick och tränarteamet i Barcelona på sätt, hans inställning. Och sättet han utan att gnälla bara kör, ligger i, gör det mesta han kan och varje möjlighet han får. Och nu verkar det som att han kommer få fler möjligheter. Ja. Alla rapporter tyder på att han kommer att få mycket fler möjligheter framöver.
Spanska medier skriver att hans personlighet är väldigt uppskattad av både tränare och lagkamrater. Hur stor roll spelar ens personlighet i ett fotbollslag för hur mycket speltid man får på den här nivån?
Jag tror att den spelar roll i hur det funkar i gruppen. Och bevisligen så det finns ju olika personligheter som passar i olika grupper.
Så du tror att hans personlighet passar bättre i Barcelona än i FCK?
Det ska inte uttala mig om hur det såg ut i FCK. Men ja, till viss del. Jag tror att det är väldigt tydligt att Roni Bardghji funkar väldigt bra i den här gruppen.
Du känner ju inte honom personligen, men av det du har sett och hört, hur uppfattar du honom? Verkar han vara en glad prick? Eller
jag tycker han verkar vara en väldigt avslappnad, glad prick. Som, alltså i början av hans Barcelona-tid var det väldigt mycket det här, och det förstår jag. Från en kille som då var 19, nu 20. Att ja, mycket på sociala medier, kolla, jag är i den här miljön liksom på det här sättet. Och nästan lite så här att han, vad ska man säga, solade sig i stjärnglans. Men det som har varit väldigt tydligt är att han är där på samma premisser som alla andra. Han jobbar stenhårt för sin speltid. Han vet att det inte är lätt. Och faktum är att när vi sitter här så har han medverkat i 9 La Liga-matcher den här säsongen. Det är ganska många fler än de här som tyckte han skulle gå på typ lån till Belgien eller Nederländerna eller dylikt istället. Eller om man skulle fråga vissa, skulle de tycka att han mådde bra av att göra en vända i allsvenskan. Det var liksom det som var jargongen när han skrev på det här Barcelona-kontraktet. Och jag tycker att det är kul att han motbevisar de här tvivlarna som ja, inte liksom vill sätta gränser på något sätt. Han får möjlighet att slå sig in i ett av världens bästa fotbollslag. Folk tycker han är dum att ta den. Mm. Jag förstår inte liksom den logiken.
Tror han själv är förvånad?
Nej, inte ett dugg. Det tror jag absolut inte.
För han, när han gick till Barcelona så var det här en del av hans plan.
Såklart, alltså, du når inte statusen som en supertalang eller liksom når de högsta nivån om du inte har ett otroligt stort tro på att du är väldigt duktig på det du gör. Och jag är helt övertygad om Roni Bardghji har en jättestor tilltro till sin fotboll, till det han kan, till det han vill bevisa. Sen såklart att det han måste ju ha märkt själv att ja, det, oj, den här Pedri och den här Lamine Yamal, de är ganska duktiga. Såklart att han har noterat det här på träningsplanen. Men det tror jag snarare varit en morot att bygga på och jobba, och såklart jag kan nå det här också.
Du som tittar väldigt mycket på fotboll varje dag. Ja. Tycker du Roni Bardghji är en duktig fotbollsspelare?
Jag tycker han är en väldigt duktig fotbollsspelare. Jag tycker faktiskt att det har varit väldigt spännande att se de här matcherna nu när han fått chansen från start. För han har verkligen tagit för sig. Man har ju valt att låta honom vara på kanten eller flytta in Lamine Yamal centralt i liksom 10-roll, fri roll. Och jag tycker att liksom samspelet med lagkamraterna och allt funkar. De har väldigt stor tilltro till honom i det han gör. Han får dribbla, utmana, spela på sina styrkor. Nu i kuppen här i veckan fick han ju slå en frispark också. Och det finns ganska många spelare i Barcelona som kanske är sugna på att slå frisparkar. Han har fått ett väldigt stort förtroende, och det är ett förtroende han har vunnit på det han har levererat, både på försäsongen han var väldigt bra, men också på de inhopp och chanser han har fått i matchspel. Men kanske framförallt tror jag, utan att ha sett dem på träningsplanen, på träningarna.
Om det finns folk som lyssnar nu som aldrig har sett honom spela fotboll, vad har han för spelstil helt enkelt?
Så här, jag vill ju gärna se honom, om Sverige skulle ta sig, eller vi kan väl säga en svensk VM-playoff-trupp då. Yeah. Vi börjar där innan vi sticker iväg för långt. Där skulle jag vilja se Rooney Bardghji, och jag skulle vilja se honom in action, inte från start, men som en spelare du kastar in för att förändra en matchbild. För att det han har som styrka är ju alltså tekniken, en mot en, drivet, alltså modet i spelet. Han blir inte liksom rädd av att misslyckas med en fint. Han kommer och försöker igen. Den spelare som konstant, för att använda en floskel, ställer frågor till försvaret.
Oj.
Från kanten. Det är så jag skulle beskriva honom. Med också ett väldigt fin avslutsfot och känsla för att hitta liksom mål och assist. Det är väl så jag skulle beskriva honom för de som inte har sett honom spela.
Men ingen startspelare, om vi ska vara lite kritiska. Vilka svagheter ser du i hans spel?
Ja, men det är väl just att det kan... Det är ju så med dribblers. Att det kan ju bli vissa matchbilder där det inte är riktigt... Han behöver ju ha bollen. Annars så tror jag att det blir svårt, och samtidigt så har han ju...
Jag trodde du skulle säga det defensiva behöver han jobba lite mer på.
Jo, men jag tycker också att det beror ju på vilken typ av spelare. Jag tycker inte Rooney Bardghji är en spelare man ska förvänta sig att jobba i defensiva allt för mycket. Man måste ha ut... Sen vet jag inte om svenska landslaget har lyxen att ha det utrymmet. Såklart att han kan jobba i defensiv också. Såklart att han har drillat sig att lägga en bra press och allting av hans flicka också. Men anledningen jag sa att han inte ska starta i landslaget är väl för att vi har typ... Ja, Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Antonio Langa och så vidare. Dejan Kulusevski är väl något friskt i dess också. Så att det är väl den konkurrensen jag åsyftar kanske snarare än att Rooney Bardghji skulle vara.
Är han Sveriges största offensiva löfte just nu?
Vi har ju Lukas Bergvall också, han är ganska lovande. Mm. De är två helt olika spelstilar, men vi är i samma ålderskategori vi tittar på.
Jag skulle vilja hoppas och tror att Lukas Bergvall, nu är en helt annan sak här, men han skulle kunna gå ner i banan lite.
Du vill ha ner honom i banan?
Jag skulle vilja ha
honom
i svensk.
Det är många som vill ha honom upp i banan.
Ja, jag skulle vilja ha honom,
honom
som en
tia.
Ja, jag skulle vilja ha honom som en defensiv.
Fast... För svenska landslaget skulle jag. Ja. Absolut.
Där är jag.
Men nu... För Lukas Bergvalls egen skull.
Du, om vi backar bandet lite. Rooney Bardghji, han gick från FCK Köpenhamn till Barcelona. Men var kommer han ifrån från början? Är det någon svenskt fotbollslag som kommer att inkassera på vidare?
Nej, vi pratar ju så pass ung ålder och annat, och jag vet inte om så här, han är ju fostrad i Malmö FF.
Är det en Malmö-produkt alltså?
Ja, men FC Köpenhamn plockade ju honom väldigt, väldigt tidigt. Så det är ju Köpenhamn han har slagit igenom. Så att jag tror inte det vi ska titta på att svensk liksom miljonregnet ner till Malmö FF, de har ju liksom andra inkomster också. Det som är intressant, som man ändå får med när du säger just det här om framtida transferintäkter och sånt, det är att Barcelona när de värvade honom hade nog också tanken att om vi köper honom för, ja, vad det nu var, det var ju typ 3 miljoner euro eller
ja, alltså visste ens Barcelona eller spanjorerna, katalanerna, supporterna vem Rooney Bardghji var?
Nej, det tror jag inte. Så men hur de mycket har också varit du... ganska vana vid att behöva handla från en annan hylla än vad de behövde göra tidigare.
Ja, för det är ju Barcelonas ekonomiska situation du är inne på. Hur har den påverkat att de satsar spelare på det är som Rooney Bardghji?
Jättemycket. Mm. Det är jättemycket så. Alltså, annars skulle de säkert gått för ett annat typ av alternativ. Här såg de en... Här är en liksom möjlighet där Barcelona egentligen inte har någonting att förlora. Om man inte håller måttet, vilket många tyckare verkade tro där i samband med att han skulle göra den här flytten, då hade de ju bara kunnat sälja vidare honom. Då hade det inte varit en större förlust för dem. Eller så hade han bidragit till Barça B, som ju också spelar i seriesystemet. Det är lite som, vad ska man säga, det är lite som när Hammarby värvar in en talang till HTFF. Och någon som får testas i HTFF och sen liksom visar sig vara bra och går upp i allsvenskan och gör succé och säljs vidare. I Rooney Bardghjis fall så fanns ju två vägar. Och det var ju genom att regga dem i B-laget på något sätt som de kom runt det här med löner. Det var ju jättelång tid man väntade på att man skulle bli reggad för att få spela La Liga.
Just
det. De löste ju det till slut. Via någon form av B-lagsregistrering och därav att han kan spela. Men det är ju just ett kostnadseffektivt alternativ till Lamine Yamal. Och om du är ett alternativ till Lamine Yamal som vi spelar i latin, absolut, då kommer du inte ha jättemycket speltid. Sen har bevisligen han varit så pass bra på träning. Så gjort så pass mycket och känns så pass liksom inrotad i systemet att man vill ge honom mer speltid. Men vem vet, om det finns ett överflöd där och de värver någon ny anfallsstjärna, då kanske de säger att ah, men det kanske är bättre att ta 20-30 miljoner euro för Rooney Bardghji och sälja honom. Det är ju framtidsgrej då i sånt fall. Men oavsett vad, så var det här det absolut bästa som kunde hända i hans karriär. Som fotbollsälskare och fotbollssittare är man oerhört glad att han inte lyssnade på diverse olika tyckare och tänkare. Och faktiskt följde sin dröm
och trodde på sig själv och tog den här flytten till Barcelona när folk tyckte han skulle gått på ett lån till Vejle eller något istället, jag vet inte vad. Det är jättekul att se och det har ju betalat av sig och jag tror vi kommer få se mycket mer av Roni Bardghji i en Barcelona-tröja här under våren.
Ja, men Makoto, innan jag släpper iväg dig då, som en kalv på grönbete, lycklig och fri som en lärka, skuttar bort glatt här i våran, på våran redaktion, ytterst nöjd med att ha spelat in ännu ett avsnitt av Sportbladet Daily, så måste jag förfråga dig, Roni Bardghji, om 5-8 år, när han är i sin prime, då många fotbollsspelare är i sin prime.
Jag tror ju att prime kommer tidigare för fotbollsspelare. Det är en helt annan diskussion.
Det här har vi diskuterat förut. Ja. Men vi säger så här bara.
Om fem år.
Om 5-8 år, var är Roni Bardghji då?
Jättebra fråga. Mm. Det är helt... Ja, jag tror inte att han är så här bofast i Barcelona startelva. Jag tror ändå inte det, om jag faktiskt ska liksom göra en gissning. Jag tror att han mycket... Men jag, vi säger så här då. Jag gissar på att han spelar i ett lag i toppen av Serie A där han är tongivande, gör poäng, assist och bidrar varje dag. Jag tror att han är en landslagsspelare. Sen är det skillnad. Alltså slå sig igenom och bli bofast i så många år i FC Barcelona i en startelva. Mm. Då är det ju liksom Ballon d'Or-nivå vi pratar. Jag tycker att man ska lägga den pressen på honom, men om han då skulle göra några bra år här, sen kanske ändå känna att men jag vill ha lite mer speltid och förtroende, och sen så kommer den Milan eller ett Inter eller ett Juventus och säger att vi plockar in honom på en lån med köpoption, han går dit, är tongivande och jättebra. Det är ett scenario jag skulle kunna se framför mig. Nu sitter jag verkligen bara löst spekulerar och killgissar in i framtiden här, men jag säger så då. Får vi se om den profetian stämmer. Men hoppas att han motbevisar och är kvar i Barcelona och har skrivit in sig i historieböckerna där. Det hade varit oerhört häftigt.
Då avrundar jag det här avsnittet av Sportbladet Daily och säger tack så hemskt mycket, Makoto Asahara, för att du var med.
Tack själv.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.